En podcast från Aftonbladet.
Vi bara börjar.
Yes.
Då säger jag välkommen till I själva verket, som är nu ett specialavsnitt om fotbollskultur och tifon med mig Ulrika Stare och dig.
Jacqueline heter jag.
Ja, så vill du presentera dig kanske?
Jag är Erik Roséns tillfälliga ersättare som biträdande kulturchef då i några månader sitter jag här. Och även fotbollsälskare får man ju tillägga.
Ja, det är det vi är, båda ja. Två. Eller du kanske, jag vet inte vem som är mest, men vi behöver inte ha någon, vi har ingen tävling. Vi
du kan bara... mycket om konst, och det gör ju inte jag i alla fall.
Nej, du kan mycket om fotboll.
Ja.
Det är väldigt bra, och det är väl lika bra för transparensen då att säga det på en gång, att vi älskar också samma lag.
AIK, det är verkligen ingen hemlighet. Vi har båda skrivit texter om det. Det riskerar att bli ett AIK-tungt avsnitt, men det är heller inte vårt fel att vi är bäst när det kommer till det som vi nu ska prata om.
Nej, precis. Ja, just det. Och skälet till att vi gör den här just nu, det är ju då såklart för... jag gissar att alla som lyssnar på podden i vanliga fall kanske inte har brytt sig så mycket. Men Allsvenskan har startat, det gjorde den nu i helgen, och med den också en hel del premiärtifon i de här första matcherna. Man kan säga att tifo kan vara allt från flaggor och konfetti och bengaler och lite så här kaosgrejer till enorma målningar med motiv. Det är väl ungefär det som är ytterligheterna, tänker jag. Det är ganska ofta också text. Faktiskt målad text i stort format liksom.
Ja, man är svag för de så kallade kaostifona som ju är då liksom, ja, det är ju vad det låter som. Då ska allt vara med samtidigt. Alltså bengaler, rök, konfetti och liksom, ja. Men det kanske är lite svårare att kategorisera in under det här konstbegreppet som vi nu ändå ska skohorna in här. Alltså de här OH-flaggorna, alltså overhead-flagg, det är liksom bara stora tygstycken som är målade och med text som du säger ofta, och mosaiktifon är också en klassiker med,
ja,
där alla håller upp, alla i publiken får varsin papperslapp som tillsammans utgör ett mönster. Och för att spinna vidare på AIK-spåret, alltså jag tänker ändå att det mest kända är när AIK då formade två knytnävar som liksom höjs och sänks parallellt.
Med så här kom igen gnaget, ja, sånt förra året som AIK gjorde borta derbyt mot Hammarby, kommer jag ihåg. Så var ganska kul.
Ja, precis.
Det rörde sig väl på något sätt, det bokstäverna AIK tror jag skapades. Ja. Men det såg lite skevt ut från olika ställen på läktaren.
Jag kan tänka mig att de är ovanliga för att de dels är ganska svåra att få till, så att för att alla ska liksom ofta håller man, alla håller bara upp sitt och så bildar ett mönster, då behöver man inte liksom, men det kanske fortfarande att alla gör det, och att belöningen kanske inte alltid blir så hög liksom, för att det är lätt att någon schabblar med någonting. Sådär.
Verkligen, det är mycket instruktioner som går ut. Nej, men sen är det väl också att det ska egentligen höjas, sänkas,
ja.
Rytm, så att det blir liksom, rör sig. Jag menar för den som kanske inte ser så mycket fotboll, jag får att det gjorde såna här liksom tifoartade grejer även på liksom kanske OS-invigningar och sånt. Alltså hela publiken håller på med någon sån här jävla grej som rör sig. Ja, det är svårare. Men för att återvända till om det skulle vara konst, så finns det ju ändå det är ju någon typ av mass-performance, får man väl ändå säga.
Ja, det är det verkligen.
Som liksom lever i stunden. Och det gäller ju i och för sig all tifo, att den lever i stunden. Den lever i några minuter.
Det är väl det som kännetecknar ett tifo mest som konstform, skulle man väl ändå säga spontant. Just den väldigt korta brintiden. Den existerar under tiden som inmarschlåten spelas fram tills avspark, så det är några minuter. Och sen ska det ju aldrig finnas mer. Ja, det är, på senare år har det såklart blivit vanligare att det här, det sprids ju, det finns ju en sociala mediespridning som, där jag kan tänka mig att många TIFO-grupper tar lite ära i att, ja, att komma med på olika sådana konton. Och därmed får det ju längre livstid.
Ja. Jag tänker mig att det också, att den längre livstiden också har gjort att det har blivit mer känt eller mer uppmärksammat kanske. Alltså just för att det inte är som vilken teaterföreställning som helst. Det, det bara finns när det finns och sen är det borta. Det, ja.
Ja.
För det är ju ändå ganska många år tillbaka nu som man kan... Det är inte så svårt att hitta liksom alla som har gjorts under en helg.
Nej, precis. Och de har väl blivit bättre. För, alltså, nu har jag inte varit med på liksom 80-90-talet när Allsvenskan också var väldigt mindre befolkad publikmässigt. Men det blir ju en sorts kapprustning mellan klubbarna också. Av att ja, om en gör ett väldigt bra tifo så måste andra klubbar också göra bra tifo. Och där känns det verkligen som att ja, Sverige ligger i framkant. Det är ju någonting som har konstaterats ganska länge nu, men det är ju ett faktum som är kul att lyfta om igen.
Ja, ja, och sen konstateras om igen också att det är supporterkulturen som är i framkant och inte spelet. Men nej, det är också lite, jag vet inte om det är lite orättvist, men,
ja,
men det är ganska, det är ändå lite roligt att det finns en skapande supporterkultur som är mer trogen kanske än vad spelarna är till klubbarna.
Ja,
alltså, det är väl kanske det som också har förstärkt, och det gäller ju fotbollen globalt, tänker jag.
Ja,
det att det förstärks av den här flyktigheten som finns i liksom köp- och sälj-grejen. Och så supportrarna stannar kvar.
Ja, precis.
Det är inte som att man byter lag för att man bara känner för det.
Nej. Ja. Nej, verkligen.
Jag räknade till 9 hyfsat liksom, det, vad ska man säga, riktigt, ja, men lite mer intressanta tifon som, ja, inte liksom bara var flaggor, och jag tror inte det var något riktigt kaos-tifo heller faktiskt.
Nej, det,
utan det var nog mer lite sådär.
Vi behöver inte heller räkna Brommapojkarna, så SVT Sport har ju varit vänliga nog att göra ett litet, de exkluderar ju ingen såklart, och därför, nej, går även BP var med sina typ 13 personer med svartröda tröjor, ja, men den tar vi inte med här.
Ja, nej, det var inte, det, ja, kanske ett halsdukstifo om man ska vara snäll. Nej, nej, vi tar inte med. Och det var ju också, det var ju några klubbar som hade väldigt små, och sen var det ju sådana som Örgryte till exempel, nya i Allsvenskan och hemmamatch, eller har jag fel? Nej, jo.
Ja, men det hade de.
Det hade de. Nya i Allsvenskan, hemmamatch, det var ju sådana här tifoläge. Guld-tifoläge, och då blåste det så mycket i Göteborg så de la ner.
det var lite
synd.
Och det var ju liksom, det var ju också, Malmö la ju inte ner sin, vilka de mötte, så det var ju uppenbarligen fysiskt möjligt. Det blev tråkigt för dem att ha hemma premiär och det andra laget fortfarande ställer upp med tifo. Nu ska det bli en tjej tillägga så att Malmös då var skitdåligt. Det behöver vi knappt kommentera,
ja,
här.
Det, ja, någon sorts, det var jättekonstigt. Det var långt under deras värdighet.
Ja.
För de brukar faktiskt vara bland de mest intressanta. Alltså,
ja.
Många, de har ju gjort minnesvärda tifos. För 2 år sedan gjorde de ju Möllevångstorget i någon sorts replik. Liksom, i,
ja, där var det verkligen i ett sånt väldigt, fall. Det såg ut som en målning i sin...
Ja, det var liksom som en kulissmålning egentligen av hus, och sen hade de ju också den här skulpturen här, Arbetets värde, eller vad den kan heta, ja, skulpturgruppen som finns på Möllevångstorget, hur som helst. Och sen däremellan var det ju publiken som liksom utgjorde någon sorts crowd på både torget och arenan samtidigt. Det var
väldigt
ju
smart.
Väldigt snyggt. Men nu hade de inte det, nu hade de ett märkligt abstrakt mönster och sen...
Ja.
Ansats till ett kaos-tifo som inte såg så där jätteroligt.
Man kan väl säga att det blev lite en snöplig premiäromgång på så sätt, för att det var många av de stora lagen som spelade på bortaplan och vädret, får man väl säga. Men det fanns ändå några guldkorn har ju lyckats komma fram till.
Vi har ju en topp 3. Jag tror att vi är överens om,
ja,
om de 3 som vi gillar mest. Och där är ju såklart AIKs med, och sen är det ju lite motvilligt, får vi väl ändå erkänna, Bayern.
Ja.
Det är ganska kul, och Elfsborg tyckte jag hade ett jättefint, väldigt liksom, det kanske, vad ska man säga, det liksom går in i den här att visa sin historia och sin tradition och lite så här tyngd, sånt som också ofta AIK håller på med. Men den här Elfsborg, det är liksom två längst ut i kanterna på den här kortsides tifon så är det två byggnader, gamla textilfabriker eller fabriksområden, och sen i mitten är det en ganska stor så här sömmande kvinna, lite så här lite snövit lik, va? Mm. Är det inte det? Eller? Jo, jag tror att det är en Disney snövit typ. Okay. Inspiration i alla fall, tänker jag. Så att det handlar ju liksom om Borås som textilstad och Elfsborg då som en representant för den staden. Jag tyckte det var fint. Och sen är det en text som tyvärr blåser åt lite alla håll. Det fotot jag har sett, det går inte att tyda riktigt, va?
Om inte annat känns det ganska modigt nästan att i en sån machodriven kultur som tifofixande ha en syende kvinna som liksom frontperson. Och så var den väldigt fint gjord. Hammarby var ju inte lika liksom historiskt allvarligt sådär, men det är Life of Bayern helt enkelt står det. Alltså, och då är det såklart syftar till Life of Brian. Vars omslag de efterliknar i det här tifot då, att det är massa människor längst ner i bild och så står det Life of Bayern helt enkelt. Jag har inte lyckats avkoda riktigt huruvida de här människorna i botten har någon sorts Bayern-koppling, men det antar jag att de har. Men det är också någonting som är lite, nu kanske vi låter lite okunniga här som inte har researchat tillräckligt, men jag tänker att det också är ett ganska fin, men också en fin grej med tifon, att Hammarbys tifo till exempel är ju inte till för dig och mig, utan det är till för dem som tittar på det i form av klubbtillhörighet så där, och att det ska vara internt. Sen är det klart att det går att ta reda på vad det handlar om i alla fall ändå, men det finns ett syfte med att man inte alltid ska fatta vad fan det är man ser för någonting. Och eftersom jag står på norra, så alltså där tifot rullas ut på AIK, så är jag van vid att i princip bara se en gul tygbit ovanför mitt huvud. Jag får åka hem sen och se vad det är jag har hållit upp där liksom.
Ja, det stämmer. Det är något tungt, jobbigt som man sen hjälper till att dra undan.
Ja, precis.
Sant.
Men Hammarbys var i alla fall, det var liksom lite fyndigt, och det var du som sa till mig också precis innan vi gick in hit att de också ju brukar sjunga den här Always look on the bright side, vilket jag bara känner till genom att vi sjunger det till dem när vi har vunnit mot Bayern.
Så det är som en hånsång, ja. Men de verkar sjunga det mer, eller jag vet inte. Ja, nej. Ja. Eller?
Det är lite bra.
Det är svårt att veta det där vi inte känner till om Bayern-kulturen. Men jag hade väl också lite grann invändningen att Life of Brian trots allt handlar om en person som utfalskt utses som profet. Dessutom är det verkligen en av mina favoritfilmer. Jag känner mig lite så att jag tycker att den är lite skändad nu med den här Life of Brian. Men det är ändå, jag menar, han utses ju på liksom någon sorts felaktiga grunder och ser mest massa idioter som följer honom envist. Och sen slutar det med att han då blir även felaktigt dömd och dödas. Jag vet inte, han är inte riktigt någon sån här, är det Bayern som är på det sättet, då blir det inget guld i år.
Nej.
Då blir det något annat.
Nej, jag vill inte uppmuntra till mord här, men jag tänker att det där andra passar ganska bra in på den klubben, som du sa, fram tills dess. Så kan vi lämna det där kanske.
Ja, vi släpper det. Ja, men då har vi kommit ändå till... Har vi kommit liksom till den, alltså, helt oväntat tyckte det var så himla intressant. Men då kan vi ju först säga att det AIKs tifo det är inspirerat av en låt av en person som kallas AIK-trubaduren, idrottsmagistern. Så att det är liksom en lektion i supporterkultur, för att de liksom ändå har kallat det där. Att det är allra längst ner är det liksom några som sitter vid någon bänkrad och liksom ska anteckna, och sen står det då mycket riktigt en magister med, som ser ut verkligen som en huligan. Och det är väl så i sången också, om jag inte minns fel. Ja. Och det som har någon sorts svart tavla där reglerna skrivs.
Precis.
Då och man även liksom, schemat.
Man har suddat ut kemi och syslöjd och sånt där och ersatt det med tifofix och bengalbränning och sådana saker.
Och så här, redskapsgymnastiken är också borta och fotboll hela dagen och sådär. Och sen, ja, och sen på kanterna så är det ju det, fyra liksom AIK-hjältar.
Mm.
Men där tror jag faktiskt att namnen också står, så att där är det inte så himla svår avkodat, eller hur?
Man ska, alltså då för att citera låten, om jag kan ta den i huvudet, man ska nicka som Dala Dahlqvist, man ska
dribbla
som Kurt Hamrin, man ska kämpa som Daniel Tjärnström och skjuta som Christer Nordin.
Exakt, ja, så att det är de fyra. Och den där återkommer ju hela tiden. Den har ju liksom varit också någon lite läktarsång, liksom bara den snutten där.
Ja, precis.
Som, ja, det var väl liksom, ja, det är ju både, det är, jo, men den är ju lite humoristisk, och lite tradition.
Precis. Lite, min enda invändning tror jag är att jag tycker att de där som sitter i skolbänken, de ser lite ut som ordningsvakter, och det tror inte jag är meningen.
Aha.
För de har lite så här, du vet, gula märken på ryggen och sen lite svart-lila jackor, det vill säga ungefär så som ordningsvakter är klädda.
Okay. Aha, det tänkte inte jag på faktiskt.
Nej, det är min konstnärliga invändning, ja, annars tycker jag det var väldigt fint.
Det jag förstår. Ja, det är verkligen många delar i det också.
Ja. Och det är ju är väldigt kul när det finns något, alltså flera lager i ett tifo, tycker jag. Och det här med humor, alltså det här var ju ändå ett lite roligt tifo av AIK, vilket också kan vara något jag irriterar mig lite på ibland, att det tenderar att bli ganska humorbefriat. Inte minst från AIKs sida, att det blir väldigt mycket gamla gubbar som rullas upp.
Det är mycket Isidor och grundandet och Biblioteksgatan.
Ja.
Ja, verkligen, Puttekock.
Ja, precis.
Det var ju för sig ett rätt snyggt tifo för några år sedan med Puttekock. Men det är fortfarande det är historia.
Ja. Ja, de är alltid snygga, men det kan bli lite väl mycket fokus på... Ja. På det tunga.
Forn stora dagar också. Och det är också, ja men precis, det är lite sådär, har vi inget bättre än det här som var förr i tiden?
Nej, jag tror att...
Det har vi ju.
Jag tror att det kan vara ganska mycket att de här tifona, det tar så lång tid att planera så att man kan, och det lämnar tyvärr ganska lite utrymme till spontanitet och för den delen aktuella saker. Jag vet inte, man skulle kunna ta... Det går liksom inte att få in någonting som hände förra veckan och göra ett kul tifo av det.
Nej, precis. Ja, det var... AIK hade ju tifo för, jag tror att det är 2 år sedan med det här. Det blev ganska omtalat. Det var en liksom travesti på Asterix och tappra galler. Alltså att Sverige var liksom den sista utposten mot... Liksom, vi har inte videodomargranskning var och vi är 51% regeln att det inte kan köpas av någon Saudi-prins och ja, allt sånt där, trots att liksom attackeras då av UEFA och FIFA i några skepp. Ja, det var ett ganska fint och stort tifo. Det minns jag att det var, det där började de ju planera i november för premiären i april.
Ja. Ja, det var ett helt otroligt.
Men det funkade ju för att det var en diskussion som fortfarande fanns också.
Och det var ju något så ovanligt som ett tifo som inte faktiskt handlade om AIK.
Nej, precis.
Det handlade ju om svensk fotboll. Väldigt passande på en premiärdag när de här var och 51% regeln hade diskuterats väldigt mycket. Och de stora pengarna i toppfotbollen. Det var ju ett tifo som fick spridning långt utanför Sverige. Och det är väldigt häftigt när det kan bli så ibland.
Ja, ja. Ja, ja, nej, det var väldigt stort. Du läste såklart också den väldigt långa Erik Niva-intervjun med AIKs tifogrupp som var häromdagen i våran tidning, eller på våran sajt rättare sagt. Du läste. Vi har båda läst. Det var med anledning av att det också utkommer en bok. AIK tifobok. Men jag tyckte det var ju en intressant text på många sätt. Där fanns ju till exempel en liten förklaring på det här med historia. Alltså att det är en medveten strategi att liksom på något vis visa den här yngre generationen som är på väg in på läktaren vad AIK kan vara eller vad AIK är. Ja, typ.
Mm.
Det var intressant att läsa.
Ja, det har omtalats att det liksom är det sker en väldigt stor generationsväxling på läktaren. Är det många som har diskuterat de senaste åren? Alltså, det har väl inte gått så många förbi att det det kommer väldigt mycket publik på de här matcherna.
Precis, då är det ju ny publik såklart.
Ja, och många tycker liksom att det är jättekul, men samtidigt att det är mycket av de här... ja, att det är liksom en publik som måste utbildas på något sätt i hur man sköter sig på läktaren, med allt från att inte kolla på telefoner till liksom hur man...
Jag tror de har gett upp det där med telefoner faktiskt.
Ja, det kanske de har gjort. Ja, men det är ovanligt att överhuvudtaget kunna få prata med en tifogrupp. Alltså det är ju det är väl framförallt det som är det speciella med Erik Nivas intervju, att för det här är ju människor som till skillnad från många konstnärer då liksom de gör ju en poäng av att inte stå, att inte synas överhuvudtaget. Det handlar inte om de som skapar verken, utan det handlar om klubben och ja, och verket i sig, och att det finns en poäng i att ingen ska det finns liksom ingen avsändare där riktigt.
Nej, precis, det är ingen som ska skina heller. Det går kanske inte, det är ju kollektivt arbete, för att det också är så himla stora dukar som ska liksom sys ihop och målas. Det är många timmar och mycket material. Det går liksom inte, ja, det måste vara en ganska stor grupp, men det här anonyma delar man ju ändå med gatukonsten, alltså väldigt sådär, de flesta gatukonstnärer är ju också anonyma. Det är inte, och för att kanske lite grann förklara också varför vi pratar tifo i ett konst, i en konstpodd, så är det ju lite så att det för några decennier sedan så betraktades knappt fotografi som konst, och för kanske ännu kortare tid sedan så absolut inte gatukonsten, för att den, ja, men nu forskas det ju på gatukonst. Jag tror inte att det forskas på tifo än, men det kommer ju komma naturligtvis, att det är väl klart att andra visuella uttryck än de som skapas av en namngiven utbildad konstnär som ställer ut på gallerier och konsthallar kommer ta plats i konstvärlden. Ju, för att det konstbegrepp som liksom har hållit över tid är det som kallas för det institutionella konstbegreppet, och det är ju kort sagt att det som konstvärlden tycker är konst är konst. Då är det liksom, om den finns på en marknad, det gör inte tifon. Finns den i konstkritiken? Ja, men kanske snart i alla fall lite grann. Finns den som forskningsämne? Ja, kanske också snart. Och sen är den ju liksom, sen är det ju konst.
Men du menar alltså att ännu så betraktas inte tifon som konst av konstvärlden?
Nej, det skulle jag nog säga att den ännu inte gör. Men eftersom jag tänker att gatukonst och performance är ju liksom ändå konst, och det här ligger väldigt nära. Alltså varför det inte betraktas som konst, eller varför det kan vara svårt att ta sig in som konst, är för att det knyts till idrott. Alltså det här idrottssammanhanget, för att det är ju där handlar det om mätbara värden, eller liksom det associeras till någonting som är liksom lite binärt på något sätt, associeras till att någon vinner och någon annan förlorar, förstår jag menar. Men då tycker jag också, för att återvända till den här intervjun, att det är också lite roligt redan att den här tifogruppen menar jag att jag ger blanka fan i vem som vinner eller förlorar. Det här handlar liksom inte om det. Supporterskap handlar inte om att liksom mitt lag måste vinna, utan det handlar liksom om en annan typ av kärlek helt enkelt, som jag kan, och då blir det väl ännu mer så att den verksamheten som den här tifogruppen arbetar med är närmare en konstvärld såklart än en idrottsvärld, eller förstår
just det,
du?
Just det. Ja, men det är sant. Och så du tror inte att det har något att göra med den här liksom
flyktigheten också?
Nej,
såklart.
För det också finns andra konstarter som också är flyktiga.
Ja, det finns det ju, verkligen. Nej, men jag tror att det har också med anonymiteten att göra såklart. Det är ju svårhanterligt. Det är ju inom litteraturvärlden också, tänker jag. Så här, författargrupper. Man kan liksom inte riktigt hantera de här som jobbar kollektivt och inte riktigt ger sig till känna som individer.
Ja, och sen är det väl också att, det tror jag också de är inne på i den här intervjun, att frågan är väl ens om man vill, alltså så här, det är väl en fråga ifall det accepteras av konstvärlden. Den andra frågan är ifall tifofixarna överhuvudtaget vill bli en del av konstvärlden. Och svaret är väl ofta nej. Det är liksom som, ja, men som är punken eller vad som helst. Alltså när en viss form av undergroundrörelse som man ändå får säga att det är från början växer sig folklig, så har något essentiellt gått förlorat. Och så tror jag att många av de som gör tifon också resonerar.
Mm, verkligen. Det är ju liksom, man, subkulturer vill gärna vara i fred.
Ja.
Jag tänkte på det också med Linnea Sjöberg som nu ställer ut på Accelerator. Hon säger också det i en intervju, att hon höll på ett par år med ett liksom långsiktigt projekt. Den här salong, flyttkartong, tatuerar projekt. Som, och när konsthallar började höra av sig och museer och ville liksom att hon skulle komma dit, och kände hon att nej, nu får det vara nog. Det ska liksom inte finnas. Men hon är ju redan en del av konstvärlden såklart. Men hon vill ändå inte finnas i... Hon vill ha en viss form av subkultur kvar i sitt skapande helt enkelt.
Men visst var det att hon tatuerade människor på riktigt, eller vad var grejen med det?
Ja, gratis.
Ja. Ja, men jag kan känna igen det, från jag är ju kommer från den skrivande världen, och alltså, och det är ju förvisso helt annat att om man skriver om en bok blir utgiven, så då finns den ju verkligen på riktigt. Men jag kan känna igen längtan efter att boken inte ska ha någonting med mig att göra, liksom, att helst hade den bara fått att jag hade liksom sluppit bli förknippad med den. Men det går ju inte riktigt. Men däremot går det för tifo-grupperna.
Precis.
De har ju väldigt lägligt sätt att gömma sig på bakom klubbmärket.
Mycket lägligt. Vi rundar av. Nu kan jag bara med en helt spontan fråga. Men du och jag pratade innan om hur mycket vi gillade humor i tifon.
Mm.
Och det som ändå gav Bajen tifot då ett litet plus i kanten, att det hade humor. Och då försökte vi båda, eller minst jag försökte dra mig till minnes något annat roligt, gammalt tifo. Har du något sån här gammalt liksom favorit, roligt tifo som du kan gå tillbaks till som, och tänka att det här, så här kul kan det ändå vara?
Alltså det blir nu, ja, som det jag ursäktade mig med det i början av avsnittet med AIK, men det är ju dit mina tankar ofta vandrar. Och jag kommer ihåg något derby för några år sedan när det var då en råtta, en stor råtta, bara det är lite halvkul, men med en sån, det var väl en gammeldags sån där SL-stämpel, remsa. Ja, precis. Och så stod det något i stil med dags att klocka in en till tre, eller vad
stod det? Precis, dags att stämpla in en till tre, eller någonting, ja precis.
Så den syftar ju till att AIK har en väldigt bra derbystatistik. Och så blev det också i den matchen. Det var ju dags att hämta in en till tre. Mm. Men jag kommer ihåg att när jag såg den så kände jag, åh nej, det här har de verkligen jinxat nu. Men, men det hade de ju inte. Och det var både kaxigt och roligt. Men det hade varit kul med lite mer självdistans. Man hade kunnat liksom göra någonting, det här med liksom 1-0 gnaget, liksom hur tråkiga vi är och sådär. Det kan jag sakna lite för... förmågan att kunna driva med sig själv lite, det tänker jag att man borde faktiskt kunna ha ibland.
Eller liksom överdriva sina klischéer på något sätt. Jag tror ett ganska roligt tifo, nu släpper jag faktiskt AIK här, eftersom jag är rätt förtjust i Malmö FFs tifon. Alltså de är ofta väldigt bra. De hade ju någon sån guld, något av alla de här 100 gulden som de har. Det var väl klart innan sista matchen, och då hade de liksom ett guldfirartifo när de liksom dyker i massa medaljer, och det är någon spelare som sitter med så här 7 jävla medaljer runt halsen, och de håller på, vår Norsmaj guld bäst, någon grej där med Tuborg, ja jag vet inte, de bara accelererar i självgodhet på ett sätt som liksom ändå, ja jag vet inte, jag tolkade det ändå som någon sorts liksom självhumor.
Det måste nästan vara svårt för Malmös tifo-fixare att kunna bli kreativa med den vinnarstreaken som de ändå förväntas ha hela tiden.
Verkligen. Och nu kom jag på, apropå jinxa, så minns jag, drog mig lite minnes nu, Mjällbys tifo borta mot Bajen nu i helgen. Som bara var text egentligen, som var hukar stadsbor här och ni mästarna, och sen förlorar de med 3-0. Och liksom att det är, ja... Det är så det blir.
Ja.
Det är sånt man måste våga göra som tifogrupp.
Jag undrar den där Mjällby där. Alltså det är när man faktiskt har vunnit, särskilt som som Mjällby, så det är svårt att komma på ett annat narrativ än just det, tänker jag. Liksom, här kommer lilla Mjällby, men vi är faktiskt svenska mästare.
Mm, och vi är fortfarande det, även om vi har förlorat.
Ja, precis. AIK hade ju också ett sånt, 09, då hade de lanserat den här kom och ta sloganen, vilket alla sen gjorde.
Ja, just det. Just det, det har varit någon sån här också, vi inte ni eller något sån här.
Mm. Ja, men den är så, bra, den gäller ju alltid.
Ja, jo, den är ganska bra, men folk blir väldigt sura. Mm. Andra blev sura, det kan de ju bli. Jag vet inte hur vi rundar av det här, för nu hamnade vi ändå i liksom det här svartgula, det svartgula träsket.
Man tenderar att återvända dit.
Ja, det är en trygg hamn. Mm. Vi kanske får göra ett annat avsnitt någon gång och förklara vad liksom det här med lag och supporterkultur är. Det är rätt intressant. För om man, så kan jag i alla fall säga att, jag menar, även om det inte forskas på tifo som konst, så forskas det ju en hel del bland etnologer på liksom, etnologer och idrottshistoriker och sådär, på själva supporterkulturen. Mm. Som sådan. Och det är ju rätt spännande ändå hur, ja, hur den har förvandlats från att vara folklig till att bli en subkultur. Mm. Och det kanske därifrån tifokulturen också kunde växa.
Vi tar in Oisin Cantwell också, så har vi fyllt hela AIK-kvoten.
Mm, även där. Precis, det är det vi får göra. Och några andra. Aftonbladet gnagare. Ja, men vi tackar för oss då.
Ja, tack.
Det gör vi. Tackar.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.